I det här avsnittet träffade vi Lena Mård som är projektledare på Miljömärkning Sverige som bland annat förvaltar miljömärkningen Svanen som vi kanske mest förknippar med miljömärkning av kemikalier och tvättmedel. Men visste du att man också kan miljömärka sina byggprojekt och sina fastigheter med Svanen? Vi pratar om hur man kan ställa krav på certifieringar och hur en certifiering också kan bidra till att underlätta under uppföljningsarbetet. Nu gör vi upphandling lite bättre.
Välkommen till upphandlingspodden Lena Mård från Svanen.
Tack så jättemycket Jessica Magnus. Ja men precis, det är Svanen, miljömärkningen Svanen. Som företag heter vi annars Miljömärkning Sverige AB som ansvarar liksom för både miljömärkningen Svanen och EUs märkning EU Ecolabel. Eller som annars kanske kallar det blomman.
Hur länge har du varit där och hur hamnade du där? Berätta.
Jag började här ungefär för knappt 4 månader sedan. Det var väl så att Miljömärkning Sverige annonserade ut en tjänst helt enkelt kring upphandlingsspecialist eller projektledare för upphandling och inköp. Där man vill liksom verkligen sätta ett fokus på att främja att upphandlande organisationer runt om i Sverige använder miljömärkningarna som ett verktyg att främja hållbara affärer helt enkelt. Därav anledningen att jag är här. Vad jag gör är ju egentligen kort och gott att försöka dra igång det här fokusområdet. Hur ska vi jobba på miljömärkning i Sverige för att hjälpa alla upphandlande myndigheter och organisationer där ute? Men också vad behöver vi utveckla inom företaget för att skapa de bästa förutsättningarna till offentliga Sverige?
Det kostar alltså ingenting?
Nej, vi är ett statligt bolag så att vi jobbar liksom på statens uppdrag.
Betyder det att man kan rådfråga dig om man behöver hjälp med märkningsfrågor också? Eller kommer du att gå under då av frågor?
Ja, alltså vi får ju ta det så här. Jag kommer ju kunna hjälpa till och stötta praktiskt i upphandlingar för de som behöver det. Sen har vi alla våra rådgivare för alla olika affärsområden. Vi har ju 5 olika affärsområden för att liksom gruppera upp våra liksom, olika produktgrupper. Och där finns det olika rådgivare och specialister som kan respektive liksom, produktgrupp och kriterier. Det är en av deras arbetsuppgifter att stötta dels våra licensinnehavare men också våra potentiella licensinnehavare i vad innebär det med de här kriteriedokumenten. Och de sätter ju sig också och hjälper upphandlare för att de ska förstå kriteriedokumentet och vad det innebär med just den här märkningen på den här just produkten eller tjänsten. Vi är ju här som hjälper till att stötta ett team tillsammans bakom.
Men om man säger att du stöttar som en konsulttjänst då praktiskt i upphandling. Gäller det liksom hållbarhet generellt eller miljö specifikt? Eller är det just Svanen och Ecolabel-krav?
Ja, precis. Det är ju Svanen och Ecolabel-kraven som vi kommer hjälpa till i. Sen har jag ju med min erfarenhet någonstans även kunna lägga ett större perspektiv och kunna förklara och argumentera varför det här gynnar miljömässigt eller för den delen där vi har sociala krav i våra kriterier. Så att man lägger ett större fokus på det. Men jag kommer ju kunna stötta i att förklara hur man ska kunna gå tillväga i en offentlig affär, i förarbetet eller hur man behöver strukturera upp sin planering för när man skulle kan ställa krav på miljömärkningar. Men också liksom, ska man göra det som ett ska-krav, ska vi ha en utvärdering eller ska vi skriva in det som ett kontraktsvillkor?
Har ni några rutiner eller mallar eller sånt där som man kan använda sig av eller någon guide eller vägledning som man kan ladda ner eller håller ni på att jobba fram sådana?
Vi har en upphandlingsguide idag på hemsidan, men vi håller också på att uppdatera hela vår hemsida och framförallt lägga en större omarbetning på våra upphandlingssidor. Så det kommer senare under våren komma uppdaterad hemsida. I och med att vi är en nordisk märkning så tar vi också erfarenheten från att det är arbete som har gjorts i Danmark och i Norge bland annat. Så det är, med lite förhandsinfo så kommer det komma lite förslag på exempelskrivningar som man kan använda sig av.
Vad är det för att man kan miljömärka med Svanen? Vad är det
alltså? Du kan ju miljömärka ganska mycket. Alltså generellt sett både produkter och tjänster och byggnader. Vi har ungefär, jag tror det är knappt 60 olika produktgrupper inom Svanen och dryga 20 produktgrupper för EU Ecolabel. Och det är allt ifrån städtjänster, kaffetjänster, alltså tänk dig de här kaffemaskinerna står på alla kontoren runt om i landet. Alla den typen av tjänst går att miljömärka genom Svanen. Nya byggnader Du kan svanemärka renovering av byggnader. Vad har vi mer? Hotelltjänster. Det är väldigt mycket av tjänsterna. Sen kommer ju alla produktgrupper, vilket kanske är de flesta. Men om du tänker det klassiska så är det ju diskmedel, tvättmedel, den typen av städprodukter. Men inte bara städkemikalier utan liksom mopparna eller mikrofiberdukarna eller något åt det hållet. Sen har du ju liksom kläder, textilier, inredning, det är möbler, halkbekämpningsmedel till vägarna. Det är liksom, om vi pratar nu i alla fall vintersverige. Så det finns jättemycket olika typer av produkter som går att svanemärka.
När du säger tjänster då är det materialet då krasst man menar. Det är inte så här hur man moppar för att det ska bli extra miljövänligt på något vis, utan det är liksom vad
nu,
man
nu kan, nu kan inte jag alla kriteriegrupper och alla kriterier liksom rakt upp och ner i huvudet, men det är ju liksom helhetsbegreppet kring tjänsten och utförandet också som är liksom,
transporter kan det ju vara, rutter och sånt, det är ju en del.
Ja, det är sagt, vi gör ju olika undersökningar inför att vi tar fram nya kriterier eller vi reviderar för att se var är den största miljöpåverkan. Var finns det en relevans till att göra någonting? Men också, vad finns potentialen någonstans? Hur långt har marknaden kommit? Var har omställningen kommit någonstans? Samtidigt som vi också gör, liksom, vad har Svanen som märkning för styrbarhet? Så de tre liksom, grundparametrarna har vi med oss i bestämmandet sen kring vilka krav vi ska med i våra kriteriedokument. Så jag vågar inte svara på exakt vilka parametrar som finns i varje krav, för det har vi specialister till att kunna. Men vi fokuserar väldigt mycket på liksom, materialen, energifrågan, klimatfrågan, kemikalieanvändningen, liksom, både för att liksom, minimera spridningen till människan och den egna hälsan, liksom, men också naturen. Och sen är väldigt stort fokus på cirkulär ekonomi och biologisk mångfald i det också. Så att vi har ju olika fokusområden som vi sedan vidgar liksom, och analyserar vidare när vi tar fram kriterierna.
Om man tittar på en byggnad då, en väldigt stor del av miljöpåverkan ligger ju i själva byggprocessen, eller hur? Alltså utförandet. Mm. Är det där ni har störst fokus då när det gäller byggnader? Eller? För man kan ju också miljömärka befintliga byggnader, visst är det så? Hur tänker man kring det?
Då tror jag du är inne på i renoveringen. Om du renoverar en byggnad, gör en större renovering av en fastighet, då kan du ju svanemärka den renoveringen. Nu vågar inte jag gå in i exakt detaljer, för jag kan inte liksom, detaljerna kring alla kriteriedokument. Men dels kan du ju då när du ska bygga en ny fastighet, en skola, en förskola, ett äldreomsorg, en kontorsbyggnad. Alla den typen av byggnader som liksom, även offentlig sektor har behov av går ju att svanemärka. Så då har du en process- och kriteriedokument kring det. Sen har du en befintlig byggnad som du ska renovera, så kan du svanemärka den renoveringen. Och sen har vi ju på gång att du ska kunna svanemärka driften av en byggnad. Det vill säga driftet och underhållet. Men det kommer förhoppningsvis i slutet av det här året. Så att vi håller på att ta fram kriterier för det.
Mm. Hur många byggnader i Sverige är svanenmärkta?
Oh, det var en bra fråga. Det har inte jag så där rakt upp i huvudet. Men däremot vet jag att vi har informationen om det på hemsidan. Det ska finnas någon form av portal till det. Så att informationen finns sammanställt. Och det här är också en sån här typisk fråga som våra rådgivare kan väldigt mycket mera. Som är liksom specialister på huskriterierna.
Mm.
Du har sagt att svanen är en typ 1-märkning. Vad är det för någonting?
En typ 1-märkning är en liksom, utgår från en ISO-standard, alltså ISO 14024. Alltså en internationell standard om en märkning som är tredjepartscertifierad. Behöver följa vissa typer av processer och vara objektiv i kriterieframställandet. Så det är att vara en typ 1-märkning är ju att vara en av världens hårdaste märkningar. Det ställer krav på oss som organisation, vilka rutiner vi ska ha, hur vi ska ta fram kriterier. Framförallt så ska vi ta fram kriterier liksom för olika typer av områden, och de ska vara anpassade för det området. Så om du tar som exempel där, så har vi ju liksom så här, diskmedel. Du har handdiskmedel, du har maskindiskmedel för hushållsmaskiner. Och du har maskindiskmedel för professionell industriell liksom, diskmaskiner. För alla har olika förutsättningar. En hushållsdiskmaskin, den går någon timme eller tre, liksom, beroende på vilket program du väljer. En industriell maskin liksom, ska diska i ett storkök, en restaurang, den måste gå fort. det går åt mer energi, kanske behöver en annan typ av liksom diskmedel i det för att det fortfarande ska bli rent. Och där det är en sak som typ 1-märkningen och då ISO-standarden ställer krav på oss att vi måste ta fram. Sen har vi ett uppdrag från regeringen och liksom Nordiska ministerrådet som styr oss och sätter våra mål att vi ska följa ISO-standarden för typ 1.
Vad är de vanligaste frågorna som du får utifrån?
Jag skulle nog säga att den vanligaste frågan verkar att får man ställa krav på miljömärkningar? För det verkar fortfarande finnas en myt kring det, att man inte får. Och där skulle jag vilja säga, sen 2016 har vi faktiskt haft den senaste upphandlingslagstiftningen som säger att man får ställa krav på märkningen. Under vissa förutsättningar dock. Det krävs ju att det finns några förutsättningar som är uppfyllda. Bland annat måste ju självklart liksom märkningskraven vara koppling till det som ska köpas. Liksom i något skede i livscykeln av produkten eller tjänsten. Det kan ju liksom gå verkligen långt bakåt. Det ska ju självklart vara lämpligt att definiera kravet och behovet utefter den här märkningen. Sen finns det, men det är de två kraven som någonstans upphandlaren i slutändan måste göra bedömningen för det är den som kan affären. Sen finns det 4 andra krav som ställer krav på oss som märkningsorganisation. Vi ska vara objektiva i hur vi tar fram kriterierna. Det ska finnas en öppenhet, en tillgänglighet. Det vill säga att vi har publicerat alla våra kriterier på hemsidan. De finns tillgängliga där för vem som helst att gå in och läsa. Vi har öppna remisser och sen att det inte ska finnas någon, jag höll på att säga insyn, men det är inte rätt ord. Insyn, alltså inflytande snarare över att det inte ägs av licensinnehavare eller någon branschorganisation. Så vi är inte någon företagsspecifik märkning utan vi ägs av svenska staten och Nordiska ministerrådet. Det är de som sätter upp våra mål. Vi är ett icke-vinstdrivande företag utan liksom branschintresse. Utan vårt intresse är någonstans miljön och en hållbar konsumtion.
Men visst är det så att man får betala om jag vill ha min produkt svanen märkt eller om jag vill ha min byggnad svanen märkt?
En liten avgift förekommer, absolut. Okay. I ansökningsskedet och sen under liksom när du ska få licensen tror jag också den resterande betalningen. Nu vågar jag inte svära på den. Men det är en väldigt liten del jämfört med liksom en helt företagsomsättning. Vi har ju dessutom en maxavgift så att licenserna brukar vara procentbaserade på så att jag säger att omsättningen på företaget. Men är det så här ett multinationellt företag så här gigantiskt, då finns det en maxlicens så att det inte ska bli hur dyrt som helst. Men jag skulle säga att det är inte den som är egentligen avgörande vad jag har förstått det som, utan det är att företaget måste sättas och göra ett gediget arbete för att klara kraven och kunna bevisa för oss och för resten, för alla de som ska använda den sen, att man klarar de här kraven. För det är någonstans, de är tredjepartscertifierade för vi granskar och kontrollerar dem löpande under hela ansökningsprocessen men också löpande under liksom giltighetstiden på licensen.
Vad finns det för fördelar med att ställa upphandlingskrav på att det ska finnas en märkning då? Du sa att det finns fördelar och det förenklar saker och ting i flera led liksom. Vad är det som händer? På vilket sätt?
Men dels förenklar man ju kravställningen. Istället för att ställa olika kemikaliekrav, olika energikrav, olika krav på cirkulärt kring materialanvändningen och materialingång. Liksom så åt, alltså det kan ju bli hur långt som helst. Då kan du ställa ett krav att den ska vara miljömärkt. Punkt. Och då har den inkluderat den en himla massa olika hållbarhetskrav. Så dels kan du förenkla själva kravställningen så att och då blir den också transparent, den blir liksom, det blir lika förutsättningar. Det var ju en diskussion för några år sedan om att det är liksom så här kommunspecifika krav som näringslivet började liksom, haka upp sig på. Att man förstår inte det enskilda kravet, för det ser olika ut från gång till gång. Här kan vi standardisera kraven så att det blir transparent och liksom lika förutsättningar för alla. Så det är en av fördelarna, att det är enkelt att ställa krav på det. Den andra är ju att effektivisera i uppföljningen. För när du väl har kommit till det steget att du vill ställa hållbarhetskrav, ja, då behöver du också fundera kring hur ska de följas upp? Och vad ska du skaffa tid att följa upp också? Hur ska vi ha tid med det? Och vem har kompetensen att läsa och förstå de här kanske tekniska dokumenten om kemikalieinnehåll? Det jobbet gör ju vi åt dem. Åt alla upphandlande organisationer. Vi följer ju upp och vi kontrollerar ju alla våra licensinnehavare att de verkligen följer märkningskraven. Och då har vi gjort uppföljningen åt offentlig sektor gällande många av hållbarhetskraven, inte alla. Och då kan man ju också spara tid och kraft och resurser på det. Så man kan lägga på annan typ av uppföljning eller verksamhetsutveckling.
Det här med uppföljning då, hur lätt är det? Jag tänker att det inte alltid
I
man är organiserad för att kunna följa upp, men har ni tips
men,
och råd kring även de bitarna för att hjälpa kunderna?
ja, men
Så.
i och med att om man nu ställer krav, eller när man ställer krav på miljömärkning, så det enda som en upphandlande organisation för det kravet behöver följa upp är ju att så företaget, ens leverantör, verkligen har den giltiga licensen, att de kan visa upp en giltig licens som de har fått när de fick licensen, liksom, med ett licensnummer. Det är ju den enda uppföljningen. Och titta på en licens eller certifikat och se att det kan nästan vem som helst göra. Det krävs ingen miljövetare för att göra den kontrollen och den uppföljningen.
Det knöliga blir väl kanske när man har ställt ett krav på eller likvärdigt. För att man inte, just den här frågeställningen som du sa att du brukar få, får man kravställa en miljömärkning? Och då, så kanske man inte har gjort det utan man har sagt lite olika och sen så säger man, eller så kanske man har någon eget sätt att jobba med miljö på som ska likna någon certifiering.
Nej, men absolut, så är det ju. När man ställer krav på miljömärkning eller märkningar överhuvudtaget så måste man enligt upphandlingslagstiftningen liksom även förtydliga eller likvärdig märkning. Och då är det liksom absolut en diskussion och en fråga som kommer upp. Vad är en likvärdig märkning? Och idag blir det här svaret tyvärr, för det finns ingen domstolspraxis på det. Vad är en likvärdig märkning? Utan det är upp till, och där tror jag faktiskt det finns förtydligande om att det är upp till leverantören eller anbudsgivaren, liksom företaget, att visa på likvärdigheten. Sen vet jag att det börjar förekomma en diskussion bland de andra nordiska länderna, för svanen är ju nordisk märkning, så vi har lite samarbete nordiskt också. Där börjar jurister i andra nordiska länder börja definiera det här som att ja, men det är en annan typ 1-märkning, eller det är en annan märkning som tar ett helhetsperspektiv och ett livscykelperspektiv och har liknande och motsvarande processer som vi har när vi tar fram kriterier. Och då blir det ju någonstans en lite av en definition, så du kan inte liksom. Sätter du krav på miljömärkta möbler, då kan du inte komma med att den bara ska ha FSC-märkt trä. För det är bara en liten del av en svanemärkt möbel, en trämöbel. Utan det måste vara ett helhetsperspektiv på det. Men det är ju upp till leverantören att bevisa. Och det finns också liksom så här, det börjar komma diskussioner i de andra nordiska länderna om så här, hur mycket tid och kraft får det lägga hos en upphandlare att bedöma likvärdigheten? Och det ska vara ganska lätt att göra den bedömningen. Det ska inte behövas läggas timmevis med att göra den bedömningen, för då är det troligtvis inte en likvärdig bedömning. Men det är som sagt, det här är tolkningar och diskussioner som förs, och än så länge finns det ingen domstolspraxis på det. Så att jag kan nog säga att än så länge har vi inte riktigt stött på det problemet heller. Vi har inte riktigt hört att det har varit någon diskussion i Sverige om det riktigt. Bara för enkelhetens skull, så för några år sedan tog vi fram här på Svanen, kollegor tog fram en lista där vi började lista liksom liknande märkningar, andra typ 1-märkningar jämfört med alla respektive våra produktgrupper. Och ibland är det ju liksom Svanen och EU Ecolabel eller Bra Miljöval, eller så har vi liksom tyska märkningen Blå Ängeln. Eller liksom, så det finns ju andra märkningar där ute, det finns ju absolut. Men sen är det ju en fråga från fall till fall. Vad är syftet och målet med den enskilda affären? Vad är det som har varit syftet med att ställa krav på miljömärkt? Det är ju en
Kan man
fråga.
miljömärka byggnader även med ecolabel?
Det vågar inte jag svara på sådär rakt upp och ner. Som sagt, jag har inte lärt mig alla produktgrupper ännu. Men likaså där, EU Ecolabel är ju också en typ 1-märkning, så de har ju också en hemsida på EU från EU-kommissionens sida som går att hitta alla de här typerna av frågor och svar på. Och när vi uppdaterar vår hemsida sen så kommer det länkas väldigt mycket till andra sidor där man hittar mer information. Bland annat liksom, var hittar man alla kraven och kriterierna för EU Ecolabel? Det har jag full förståelse för, att man som upphandlare inte har en aning om. Och sätta sig och googla fram det där, då hamnar du på någon sida som man inte förstår sig fram någonting. Det tar för mycket tid och kraft. Så det arbetet tänker jag göra åt allihopa, liksom, att länka sig vidare.
Om man som leverantör då ska välja någon typ av miljömärkning, hur ska man tänka då?
Jag skulle nog tänka så, vad kommer gynna oss som företag på lång sikt? Liksom, vad behöver vi? Vad är våra kunders önskemål och krav på oss, och vad har man för miljömål att uppnå? Ska man jobba mot Agenda 2030 och alla liksom Eller är det liksom enskilda mål i det? Vad är liksom målsättningen? Och sen gå in och titta på våra kriterier. Och liksom identifiera, är det här en märkning för oss? Och i och med att vi tar ett sånt helhetsbegrepp grepp på liksom väldigt många olika miljöområden, så gissar jag på att man kommer landa där. Men det är ju verkligen ett val utefter vad som är bäst för företaget.
Skulle du säga att det finns utifrån alla områden som man kan tänka sig, alla olika inköpskategorier och så, att det finns, att de olika miljömärkningarna passar olika inom ramen för de olika inköpskategorierna, olika bra?
Nu hängde jag nog inte riktigt med på frågan.
Ja, men om svanen kanske är bäst för just, om du är en möbelleverantör, då är det nog svanen som kanske kan vara det bästa. Liksom. Men om du ska leverera städtjänster, då kanske Ecolabel är det som är det typ mest rimliga alternativet för en leverantör. Och så. Är det så det ser ut? Har ni lagt den kartan och det pusslet för att kunna se, för det finns ju andra miljömärkningar där ute som inte ni jobbar med.
Ja, men då förstår jag. Nej, det pusslet har vi nog inte lagt. Vad jag känner till i alla fall. Men det vågar jag inte riktigt garantera och säkerställa heller. Men tänker på att jag är relativt ny fortfarande och inte kan alla våra kriterier och alla märkningar än så länge. Så att, nej, det vågar jag inte säga. Men självklart finns vi ju till för att liksom förklara och visa på fördelarna för svanen. När vi har potentiella licensinnehavare som är intresserade, då tar vi ju upp en diskussion och förklarar vad får de från oss. Sen har vi i digitalt arbete att vi alltid har en rådgivare som hjälper dem under hela licensperioden med att förstå eller liksom ta följdfrågor under tiden och i diskussioner som har ändrats. Så att vi finns ju där för våra licensinnehavare under hela liksom licensens giltighetstid.
Finns det samarbete med andra miljömärkningsorganisationer i EU? Har ni utbyte?
EU? Lite grann. Så samarbetar vi liksom med typ 1-märkningar när det kommer till diskussioner att lobba mot EU-parlamentet eller EU-kommissionen. Sen har vi ju en liksom samarbeten inom Sverige med Modap 2030. Med olika svenska miljöorganisationer, bland annat TCO, Bra Miljöval, Krav, MSC, Fairtrade, och nu har jag säkert glömt någon, ursäkta det nu i så fall. Men för att just att jobba tillsammans och hitta synergierna hur vi kan jobba för att bättre främja att miljömärkningen används i offentlig upphandling.
Och vi har pratat lite om upphandling och sådär, men du nämnde ju uppföljning. Alltså en fråga som jag tycker ska väl lite som jobbar i offentlig sektor. Så hur kommer det sig att vi inte är så bra på uppföljning i offentliga upphandlande myndigheter?
Alltså nu, min personliga tro på det eller misstanke handlar väl egentligen om att vi har en historik om att jobba väldigt mycket med att säkerställa att vi gör upphandlingarna korrekt och vi följer lagstiftningen. Det har varit i alla fall historiskt väldigt mycket fokus på att minimera en upphandlingsskadeavgift. Och den typen av att liksom, och självklart ska den finnas, det är liksom inte en kritik mot den i sig. Men vi gör att vi tillsammans med den liksom arbetsbördan och arbetsbelastningen som upphandlarna sitter i, att hela tiden väldigt ofta någonstans vara tidspressade. Så blir det väldigt mycket ett fokus på att säkerställa att vi gör i alla fall upphandlingarna korrekt. Sen finns det ju nu med praxis, även om det kanske inte är utskrivet direkt i liksom LOU och upphandlingslagarna om uppföljning, så finns det ju praxis på att vi måste, alltså man bör, alltså man ska följa upp. För annars blir det ju inte lika behandlande om befintliga leverantörer inte följer upp eller uppfyller villkoren under avtalstiden. Men den är ju liksom, ja, den blir tyvärr. Jag tror det ligger en gammal historik kring det. Och just upphandlarnas arbetssituation, det gjorde ju faktiskt Facket Vision en undersökning för några år sedan. Där de faktiskt liksom visade på arbetsbördan och hur det slår på en brist i att jobba mot hållbara affärer.
Kan du se om efterfrågan på märkning har ökat? Är det fler som kommer till? Eller är det så etablerat att det blir liksom en naturlig lägsta nivå? Det var två olika frågor.
Jag har jobbat lite för kort tid på svanen här för att veta om det har ökat. Men jag vet att vi har vissa produktgrupper efterfrågas ju mera än andra. Så bland annat tryckeritjänster, städtjänster efterfrågas väldigt mycket mera. Än kanske andra. Sen tror jag kanske liksom mer i varupphandlingar kring liksom städmaterial, städkemikalier, diskmedel, hygienprodukter. Av att där är det är så väl inarbetat hos oss som konsument egentligen. Går du in i en dagvarubutik så är det ju få liksom tvättmedel som inte är svanenmärkta. Liksom. Och de har samma prisnivå, så varför ska du inte välja en svanemärkning eller annan miljömärkning för den delen? Liksom. Så att, ja, där tror jag tror snarare att om vi kommer kunna liksom öka medvetenheten och visa på fördelarna med att ställa krav på miljömärkta produkter och tjänster i offentlig upphandling, så kommer vi också kunna liksom öka efterfrågan av att fler ser fördelarna med och den vinsten det ger både för klimatet och miljön och liksom den egna arbetsbördan och effektiviseringen. Då får du liksom en win-win-situation där någonstans.
Jag som jobbar jättemycket med tjänsteentreprenader blir jätteintresserad av det här med att miljömärka tjänster just specifikt. Även om det faktiskt såklart finns en hel del material inbakat i tjänsterna som städning och snöröjning med halkbekämpning och alla de här delarna. Men just det här att tjänsterna i sig kan miljömärkas, det blir jag jättenyfiken på. För där är det ju framförallt då drift. Och det sa ju du är under utveckling, så det är intressant att få höra mer.
Ja, det, vi får väl återkomma till den när kriterierna är klara och beslutade i så fall. Jag har idag ingen insyn alls i hur utveckling då sker och precis vi är i framtagandet. Så att...
Finns det kriterier för social hållbarhet i svanenmärkningen också?
Ja, ibland har vi det. Bland annat för städtjänster eller tvättjänster har vi det också i. Och då har vi ju valt att liksom lägga vissa typer av sociala krav där det är liksom kopplat till liksom någon form av arbetsrättsliga villkor, för att det finns en väldigt stor risk för utnyttjande av arbetskraft. Liksom vi ser ett riktigt behov där. Vi har det inte i alla kriterier, för att man ser att det finns fortfarande väldigt stor utvecklingspotential och arbete som behöver göras på miljösidan. Sen, men det är en bedömning från gång till gång liksom, när vi reviderar kriterierna med jämna mellanrum om vi ska lägga till sociala krav.
Visst har du varit med och utvecklat det kriteriebiblioteket som finns på upphandlingsmyndigheten också? Just vad det gäller sociala krav, eller arbetsrättsliga krav kanske?
Ja, precis. Arbetsrättsliga krav eller villkor enligt kollektivavtal var jag jobbade för några år sedan på upphandlingsmyndigheten för det.
Och där finns det ju också då om man som upphandlare ska ställa krav och om man inte hittar igen det i märkningarna så kan man ju tänka...
Då kan man ju absolut lägga till det. Ja, och då finns det ju även ännu mer krav för kanske när produktionen sker utanför Sverige liksom kring ILO-kärnkonventioner eller hållbara leveranskedjor. Så att man behöver ju någonstans som upphandlare lägga ett pussel. Men att ställa ILO-kärnkonventioner eller hållbara leveranskedjor som krav, det är ju, skulle jag nog våga säga, att det är relativt liksom standardiserat. För det har pågått under så lång tid tack vare liksom våra stora inköpscentraler och samarbetet mellan regionerna i deras nationella kansli för hållbar upphandling. Så den är mer standardiserad. Sen kom ju hela utvecklingen kring arbetsrättsliga villkor i kollektivavtal 2017 när lagstiftningen förtydligas. Och där gjordes ett jobb då på upphandlingsmyndigheten och jag hoppas ju att det används. För att det finns en enorm liksom, brist och risk för oskäliga arbetsvillkor när vissa typer av liksom, tjänster i Sverige utförs.
Jag tänker kring miljöverkningar som finns då. Du har ju nämnt det, att ni kommer att lansera mer av upphandlingsstöd. Mm. Var ska man leta då? Och när kan man börja leta?
Det kommer publiceras på svanen.se. Och vi kommer gå ut på våra kanaler, framförallt kanske på vår LinkedIn-sida. Där vi kommer annonsera ut när det väl är publicerat och klart. Så där ska jag säga, gå in och följ Miljömärkning Sverige AB på LinkedIn. Eller mig på LinkedIn, så kommer man se när det finns ny och uppdaterad information att hämta. Så kommer vi hålla de LinkedIn-kanalerna löpande uppdaterade också. Med lite frågor, lite tips och tricks. Just för att skapa en större medvetenhet och öka kunskapen om vad som är möjligt. Lite på de frågorna som vi har diskuterat nu. Märker själv att jag senast i våras behövde lära mig vad en typ 1-märkning är. Så att, och lite så här, med vilka produktgrupper finns? Hur ska jag göra? Vad innebär det? Vad är fördelarna? Så vi kommer försöka sammanfatta ner det i små korta LinkedIn-inlägg också för att löpande liksom sprida informationen. Men det är annars svanen.se som gäller nu, men också ännu mer framöver.
Ja, men det är jätteintressant.
Jag kommer vara väldigt mycket mer fokuserad på att stödja upphandlare, kanske mer upphandlingstekniskt, vad som är möjligt och hur man går tillväga. Sen kommer ju alla våra rådgivare självklart att hjälpa till och stötta i förståelsen för kriteriedokumentet. Vad har vi för kriterier? Vad innebär de? Varför valde vi inte det? Har krav på det här? Eller vad det nu kan tänkas vara.
För när man då ställer krav på sina leverantörer i en upphandling så kan det ju också vara så att man, för det, eller det kommer ju bli så att man kommer behöva ställa ganska mycket krav på att leverantörerna kan rapportera. Och har de miljömärkta produkter och sådär, ingår det då att saker och ting ska mätas, till exempel koldioxidutsläpp och sånt, så att det blir en förenklad process för beställaren att ställa krav på rapportering på till exempel koldioxidavtrycket och sådär.
Jag vet så mycket, alltså att om vi har gjort en bedömning, för vi gör ju marknadsundersökning och liksom, mycket analyser inför liksom, både revideringen och framtagandet av nya produkter. Och om vi gör den bedömningen i den analysen att det är möjligt i branschen där och då kan vi då ha haft med det som krav. Det här är ju någonting som har kommit de senaste åren, så det kanske kommer mer och mer framöver. Det vågar inte jag svara på. Men det kan finnas krav på det om vi har gjort den bedömningen att det är rimligt och marknaden är redo för det just nu. Och att det är svanemärkningen i sig som är styrmedlet för det. Det kan ju vara så att det är inte genom svanemärkningen som det kommer avgöras. Då kommer vi inte ha krav på det så.
Jag vill bara fastställa, visst är det inte att man svanen märker sig som leverantör, utan det är olika produkter som då svanen
Precis, det
märker
är
sig som.
produkter och tjänster. Så det är inte företaget som helhet som svanen märks.
Nej. Och då tänker jag att för de här produkterna, ingår det då i en sån här märkning olika krav på, eller en certifiering då, olika krav på dokumentation och spårbarhet?
Absolut, för att vi ska kunna säkerställa och när vi följer upp och kontrollerar att företaget verkligen klarar våra krav så har vi dokumentationskrav tillbaka. Alltså vilken typ av dokumentation behöver de lämna in för att bevisa det här kravet? Och det är ju ungefär precis som om du tittar på Upphandlingsmyndighetens kriterietjänst. Det finns en kriterietext och sen finns det i deras fall då förslag på bevis. Vi har väl lite mer styrande att de här typerna av bevis godkänner vi. Liksom. Så att det är absolut, det är olika typer av bevisning där och vi gör ju kontroller både liksom genom intyg eller kontroller på plats. Och det kan vara väldigt många olika sätt att verifiera och kontrollera att det krav uppfylls beroende på kravet och hur det lättast följs upp.
Ja, bra fråga här kände. Men Lena, innan vi började spela in så sa du också så här, för du har ju en bakgrund på upphandlingssidan och har jobbat med egentligen hållbar upphandling i lite olika format. Du sa någonting om vikten av kommunikation mellan upphandlarna och hållbarhetsmänniskorna, får man säga det, de här olika grupperna. Och vi kallade det någonting kul där, det handlade om att
Ja, nej, men alltså, jag har ju liksom gått över från att jobba som upphandlare till att jobba mer inom hållbar upphandling. Och när jag pratar med miljöstrateger och på kommuner eller ute i organisationer så får jag ibland uppfattningen om att, att vi pratar upphandlingska inom upphandlingsverk.
är det upphandlarna det är fel på eller är det hållbarhetsmänniskorna det är fel
Ja,
på?
det är en jättebra fråga, men vi uppenbarligen pratar vi med, jag skulle gissa på att det är tekniska termer och begrepp och processer som vi i upphandlingsvärlden är väldigt bra på och vi förstår inom branschen och den lilla ankdamm, om vi nu får kalla det för det vad det är. Men vi är nog väldigt dåliga kanske, eller kan bli väldigt mycket bättre kanske vi ska säga, på att förklara vad det är vi gör på ett annat sätt så att andra förstår. För jag vet ju att det är väldigt mycket miljöstrateger och det börjar komma mer och mer mål kring som i miljöprogram som styr mot liksom en hållbar konsumtion och hållbar upphandling. Och då behöver vi kunna ta ner både att miljöstrategerna kan planera för hur man tar ner det här, men upphandlarna och upphandlingsverksamheterna behöver ju också lära sig att tolka miljöprogrammen. Så här behöver vi någonstans ta ner det här fina, ambitiösa målsättningen till ett hur. Och det är väl där kanske man går bet, för att man förstår inte varandra, man förstår inte syftet. Här tror jag vi behöver bygga dels upphandlingskunskap hos miljöstrateger och miljövetare och miljökunniga, allt vad de fina titlarna heter. Men också att upphandlare och upphandlingsverksamheter, de som jobbar väldigt mycket med upphandling, att förstå hållbarhetsområdet bättre. Jag tror vi alla kan hyfsat vara ense om att det är någonting som är bra. Men man vet inte riktigt hur ska jag göra det för att nå den här förändringen. Så här tror jag vi behöver prata mer, hitta mer samarbeten inom organisationerna någonstans.
Ja, och ofta kan man ju känna att man gärna vill lägga till hållbarhet istället för att integrera
Ja.
hållbarhet. Det är ju en viss skillnad där, eller hur?
Ja, men precis, det är det ju verkligen. Och det var ju precis det jag egentligen gjorde när jag, på min tidigare tjänst i Huddinge kommun, att sätta en struktur och en strategi kring hur integrerar vi hållbarhet i de vanliga processerna. Så att det liksom inte blir en separat process, för det är då det gärna springer iväg med otydlighet och extra mer tid som måste läggas som man absolut inte har. Så här gäller det ju någonstans att få in det i, alltså jobbar man med upphandlingsplaner för år så kan man lägga till några kolumner där och liksom så börja mappa upp och lägga en grundplan för här ska vi ställa de här typerna av hållbarhetskrav, eller här matchar faktiskt mot Svanens produktgrupper. Den typen av strukturell liksom strategiska mappningen går ju att göra och den görs ju på årsvis. Och sen kan du ju, när du ska väl sätta igång med upphandlingen, med marknadsundersökningen, ja då tar du mer krav på hållbarhet kring, går det att ställa krav på miljömärkning? Hur stor andel miljömärkta produkter eller tjänster, vad du nu ska upphandla, har ni? Är ni intresserade av att öka den andelen under avtalstiden? Och sen har man med sig de svaren in och anpassar sen kravställningen, liksom. Ja, nej, men vi vill ställa krav på miljömärkningar till exempel. Men vi ser att det bara finns en eller två av potentiellt 10 anbudsgivare. Ja, då kan vi antingen välja att använda det som ett tilldelningskriterium och utvärdera på det. Eller ställa det som ett kontraktsvillkor, säg kanske 12 månader in på avtalstiden. Och någonstans så här, låta anbudsgivarna få en chans att ansöka om märkningen och ta sig den tiden att få licensen. Är det däremot så att ja, men det finns flera hundra företag som kan klara av det här, det är liksom så här, det är en basnivå idag redan på marknaden, det visade marknadsundersökningen, ja då kan du istället ställa det som ett ska-krav. Det är obligatoriskt liksom. Det här är miniminivå, det här bara måste du ha. Så det här tar du ju, då tar man ju med sig svaret från marknadsundersökningen. För mycket kan jag tycka, då tar du ju också död på den här diskussionen och funderingen och rädslan om att oh, jag vet inte om det här blir konkurrensbegränsande, jag vet inte om det här blir kostnadsdrivande eller blir det här ett oproportionerligt krav? Det får du ju svar på i marknadsundersökningen om man då ställer hållbarhetsfrågorna redan där. Och då blir det liksom, då integrerar vi hållbarhet i en befintlig process. Sen hur man väljer att göra marknadsundersökningar, det får man ju välja från gång till gång. Det är RFI-svar genom upphandlingssystemet eller bjuda in till dialoger eller hearings. Ja, men det styr ju inte hållbarhetsfrågorna. De kan du ställa oavsett liksom.
Apropå då att ställa krav på att någonting ska certifieras så att man inte har liksom strikta krav i upphandlingsprocessen. Hur lång tid, och nu förstår jag ju att det kan variera särskilt mellan olika kategorier av vad det är som ska certifieras. Men om man säger en möbel till exempel, för att ta något som jag tycker verkar enkelt. Det kanske inte är, men det kändes så. Om jag ska certifiera en möbel, hur lång tid tar en sån process?
Det är också jättesvårt att säga, det beror på hur mycket förarbete och insatt företaget är inför att de ansöker och startar processen. De kanske har kommit jättelångt i att de har gjort ett internt förarbete. Då tar kanske certifieringsprocessen och liksom licensieringen och kontrollerna inte så jättelång tid. Är det ett företag som verkligen skickar in ansökan i början av sin process, då har de ju en läroprocess att gå igenom också. Då kommer det troligtvis ta lite längre tid. Så det här blir tyvärr det enda svaret, det beror på. Men jag skulle säga att om man vill ställa en sån här miljömärkningskrav i en upphandling och vill ge leverantörerna lite längre tid, så är 12 månader skulle jag nog säga är gott om tid.
Då har de alltså möjlighet att kunna certifiera det som
Precis, då får du ju redan informationen när alltså publiceringen av upphandlingen går ut och sen har du ju några månader innan liksom, det tilldelas och kontraktstart. Plus att du har ett år till på dig, så du har ju egentligen över ett år på dig att skicka in den och klara hela licensieringen.
Det var ett mycket bra svar. Yes, Magnus måste gå.
Jag ska bara skicka in stort tack Lena.
Ja, tack själv
Ja.
Magnus. Så hörs vi vidare. Jättetack.
Ha det bra, hej.
Bra. Magnus har skrivit någon fråga här. Lyft gärna exempel som visar bredden med märkning av olika produktgrupper. Hur ser det ut med produktgrupper och vad kan du förklara lite det där?
Jag skulle gissa på, nu har jag inte gjort den typen av sammanställning och har inte all information som sagt, men vi har fler produktgrupper inom varor. Sen kommer tjänster och sen ja, byggnader på det också. Men bara för att kanske lägga in lite fler exempel på varor som går och liksom certifiera så är det ju
Förutom
engångs...
möbler menar du?
Förutom möbler och det är liksom kanske tvål och hygienprodukter och städkemikalier som vi nämnde tidigare. Du har ju även liksom så här engångsartiklar för mat. Det finns vissa medicintekniska produkter och förbrukningsmaterial inom sjukvården. Leksaker, utemöbler, parkutrustning. Jag tror textilier, inredning, kläder nämnde vi tidigare. Så restaurerade tonerkassetter. Sen har du ju massa även så här byggprodukter också. Just för att kunna liksom underlätta liksom svanmärkta nya byggnader. Så det finns ju även byggprodukter. Då har du ju alltifrån byggskivor och liksom utefasadmaterial.
Och
Färg.
nu måste jag stoppa dig lite där,
Ja.
för att nu är vi inne på någonting som jag tycker är intressant,
Ja.
byggkomponenter. Och då undrar jag, är de kopplade till något märkningssystem som till exempel Coclas eller sådär?
Det var också en sån här liten teknisk byggfråga som jag inte
Sorry.
riktigt har kunskapen om än. Jag hoppas jag lär mig jättemycket mer under tiden. Men jag har för mig, för vi gick ut och skrev pressrelease om byggvarubedömningen här. Så att för din egen kännedom, gå tillbaka och titta på det i så fall. För det har för mig att vi har någon form av, för EU ville ju liksom stoppa all form av miljömärkning på byggprodukter och bara ha en CE-märkning av någon anledning. Och det är ju helt idiotiskt om man får uttrycka det på det sättet. Så
Vadå,
där
de
fick
ville
vi...
ha ett förbud mot miljö?
De ville ju att det bara skulle gå att CE-märka byggprodukter, vilket motstrider liksom all annan typ av Green Deal-engagemang de har just nu och alla andra direktiv de håller på att ta fram inom hållbarhetsområdet. Men där fick vi inom Svanen stopp på det förslaget. Så nu kommer det kunna gå igenom. Och sen så var det nog ett annat också kring kopplingen mellan svanemärkning och byggvarubedömning. Men jag vågar inte svara på detaljerna kring det. Men tillbaka till vilka typ av byggprodukter som ska kunna svanemärkas. Så förutom då byggskivor och liksom fasader, fasadmaterial, så är det även färg, lacker, det är golv, fönster och dörrar, byggkemiska produkter. Jag kan gissa på att det är, nu vågar jag inte tänka mig allt, men bilden vi har på den produktgruppen är spackel i alla fall, så gissa på att spackel går och svanmärka. Så det finns ju massa olika typer av byggprodukter där som behöver gå in i nya byggnader eller som går in när du ska svanmärka en renovering. Eller framöver då också måste svanmärka din drift av befintliga fastigheter.
Men typer av olika tjänster då?
Jag nämnde ju några. Storkök, restaurang och konferenser. Så ska liksom hotelltjänster, kaffetjänster. Så alla dessa kaffeautomater som står runt om på alla kontor. De går ju faktiskt att få svanmärkta. Så att du får liksom att de maskinerna är så energieffektiva som möjligt. Att du har viss krav på liksom kaffet. Att det är miljömärkt kaffe i det. Det är inte svanmärkt kaffe då i och med att vi inte svanmärker själva kaffet. Utan det är krav eller fairtrade eller liksom annan typ så det är ekologiskt producerat och har liksom sociala aspekter med i själva kaffeproduktionen. Tvätterier går ju svanmärka. Det är ju många som liksom, har man inte eget tvätteri eller tvättar sina egna arbetskläder eller alla sjukhus och vårdinrättningar som ska ha all textilier som behöver tvättas. Den typen av tvätteritjänster går ju svanmärka. Och så var vi inne på städtjänster också. Så det är några av de typerna av tjänster. Sen är det ju egentligen så nya hus och renoveringar, drift och byggnad, det är också tjänster i den bemärkelsen. Men vi kanske är mer upphandlingsvärden klassade som entreprenader. Så att...
Ja, precis. För där såg jag att det fanns någon så här generation 3 och generation 4. Kan du något om det och beskriva?
Jag vet att det är så... varje gång vi uppdaterar våra kriterier så får en ny generation. Så ju högre generationsnumret är, desto fler uppdateringar har det liksom skett under årens lopp.
Ja, som
Från...
svanen tarm.
Ja, men precis. Så att det är ju den senaste generationen och senaste versionen, om vi säger det med en annat begrepp, på kriterierna. Så att det ska liksom vara det absolut senaste. Och sen om några år när vi har uppdaterat dem så får ni en ny generation. Så har ni generation 3 nu så kommer 4 nästa gång och efter det kommer det 5.
Ja, och det är väl ett sätt att liksom, det utvecklas ju allting.
Ja, men precis. Och det är en viss spårbarhet också. För som företag man får en licens så är licensen har en giltighetstid. För när vi har reviderat sen och varit det så sker en omprövning av alla företag. För då förlorar de sin licens och då får söka om den liksom genom att vi prövar och kontrollerar dem enligt den nya generationen av kriterier.
Men aha, så att om man har certifierat enligt en gammal generation så går den ut efter hur lång tid? En byggnad?
Det är x antal, det står ju i själva kriteriedokumentet när giltighetstiden löper ut. Precis som ett kollektivavtal om vi ska hitta någon jämförelse. Liksom. Det har en giltighetstid. Sen för arbetsmarknadens parter så omförhandlar de nya kollektivavtal och vi tar fram nya kriterier. Så får de en ny giltighetstid.
Okej, så
Så.
det är generationens giltighetstid
Ja.
som sätter tiden. Och sen då när den tiden går ut, då tappar din certifiering om du inte uppgraderar till generation 4
Precis.
då till exempel.
Och så alla befintliga alltså licensinnehavare som vi har. I och med att vi har öppna remisser så har ju de fått en förhandsinformation också om vilka förändringar som sker. Så att de har möjlighet att liksom förarbeta sig själva så att de klarar det så fort som möjligt. Så varje gång vi reviderar våra kriterier och de besluten så påbörjas hos oss en omprövningsprocess där vi ska ompröva alla befintliga licensinnehavare.
Är det hårda krav då när det gäller byggnaderna? Jag tänker på, nu vill ju EU strikta upp kraven för både befintligt bestånd och nya byggnader så att det ska liksom rustas upp och bli en högre standard på byggnader. Följer de här kraven i generationerna då för certifieringen EUs krav på byggnader?
Exakta kravdokumenten har jag inte i huvudet, men i och med att vi är en typ 1-märkning så är vi en av världens hårdaste och striktaste miljömärkningar. Och det är klart att lagstiftning får vi ju någonstans förutsätta också att man följer. Vi vill ju ligga långt steget före i det. Och lite tillbaka till att de kraven vi har ju kommit fram genom en analysprocess där vi har bedömt relevansen, proportionaliteten, alltså möjligheten att göra förändringen också. Och vad så ur liksom hela produkten och tjänstens livscykel. Hur står det till med liksom komponenter och material i färgen? Är det liksom, hur långt har marknaden kommit på den fronten? Så vi gör ju en gedigen analys i liksom material, energifrågorna kring innan vi sätter liksom kraven. Och sen går ju de ut på remiss så att alla får möjlighet att kommentera och ha synpunkter på det. Så att exakta vilka krav, det är mycket lämpligt att gå in i kriteriedokumenten som finns publicerade på vår hemsida och titta på dem. De ligger ju oftast på ett nordiskt språk och på engelska, men det är lite olika. Så att.
Nu pratar vi ju miljömärkning, men det är ju inte bara miljö, eller hur? Utan det finns ju en
Nej.
del sociala krav inbyggda också, men hur är det med de ekonomiska hållbarhetskraven?
Hur tänker du då ekonomiskt?
Ja, alltså, jag tänker på de tre hållbarhetsdimensionerna, ekonomisk, ekologisk och social. Är alla de tre dimensionerna inbyggda i certifieringen?
Jag ska säga, alltså, det ekonomiska handlar ju om att skapa förutsättningarna för att göra miljöomställningen och den sociala omställningen som behöver göras. Så det gäller att hitta kompromisserna. Vi har ju, vad jag känner till, inga rena ekonomiska krav på företaget i och med att vi är produkt- eller tjänstecertifiering. Däremot så har vi självklart kvalitetskrav. Vi har ju den insikten att en miljömärkt produkt eller tjänst ska ju ha samma kvalitet i produkten eller utförandet som en icke-miljömärkt tjänst. Det får ju liksom inte vara så att miljömärkta produkter och tjänster bidrar till en ökad konsumtion och en ökad resursanvändning. Det blir fel i slutändan i alla fall. Så att vi har ju krav på att textilien, arbetskläder ska klara x antal tvättar för att motsvara samma kvalitet. Eller en tjänst kan till exempel ha krav på en reklamationshanteringssystem så man får in synpunkter vad som inte fungerar och hela tiden håller sig uppdaterad i en bra kvalitet.
För tanken som sagt som vi har pratat om är ju att du ska stötta praktiskt i upphandlingar? På vilka sätt behöver man mest stöttning, anser du, för att det ska bli så pass miljömässigt som möjligt?
Ja, men lite mycket, alltså ta bort myten om att det inte går. Vi har lagstiftningen sedan 2016 och jag tror där behöver vi bygga kunskapen om vad är det som gör det möjligt. Och att vi från Svanen behöver förklara hur vi uppfyller de sex förutsättningarna som LOU ställer på möjligheten att ställa krav på märkningar. Vi behöver bygga kunskapen externt kring lite det vi har varit inne på, att det går att miljömärka både produkter och tjänster och byggnader. Och liksom, var hittar man kriterierna någonstans och hur gör man det här? Hur får jag in det här i processen? Dels är det det att bygga den kunskapen internt, men också bygga kunskapen internt inom Miljömärkning Sverige av att förstå upphandlingsperspektivet. Så vi säkerställer att vi ger det absolut bästa stödet som går att ge. Liksom. Och om det är så att vi behöver bygga kunskapen inom intern kompetensutveckling här, men också liksom identifiera sig, är det någonting i vår verksamhet som behöver förändras för att skapa ännu mer optimala förutsättningar? Och det är lite svårt idag och efter knappt 4 månader att svara på. Så det får ju liksom tiden utvisa lite. Men jag kommer ju mer och mer gå in i liksom processerna kring att ta fram våra krav och kriterier för att förstå, för att jag ska förstå den processen bättre också och för att kunna förklara den bättre. Men också identifiera vilka verksamhetsutveckling måste ske, eller bör ske i alla fall. Så att alla svaren finns inte just nu, men det ska bli väldigt spännande att liksom se åt vilket håll det här går åt. För att möjligheten och vinsterna på att ställa miljömärkningar är ju enorma genom förenklade kravställningar och väldigt effektiv avtalsuppföljning.
Hur tror du att man kan ändra på inställningen alla kanske inte har den inställningen, så jag tar tillbaka den frågan. Men hur tror du liksom att man kan öka känslan där ute att miljömässigt inte nödvändigtvis är sämre kvalitet eller extra dyrt, eller både och, utan att det kan vara både bättre kvalitet och kanske inte så dyrt? Behöver vi jobba mycket med utbildningar och förståelse för vad hållbarhet faktiskt är, eller vad tror du?
Ja, men jag tror att det är så offentlig sektor och där vi jobbar med upphandlingsfrågorna. Det sker ju en verksamhetsutveckling inom branschen just nu kan jag se av att fler och fler inom större upphandlingsverksamheter eller även mindre samarbetar mer och mer med miljöstrategerna och andra miljökunniga inom sin egen organisation för att någonstans hitta de här synergierna. För att upphandlarna kan inte miljöområdet eller hållbarhetsområdet och miljöpersonerna kan inte upphandlingsområdet. Men man vet bara väldigt övergripande och generellt att det är bra om vi kopplar in det. Så där tror jag vi behöver det. Om man liksom ska ha något projekt är ju att sätta ett projekt i hur samarbetar vi bättre? Och hur får vi in det här i våra processer genom att förstå varandra bättre, bygga varandras kunskaper så att upphandlarna lär sig lite mer och förståelse kring hållbarhetsområdet och på det sättet kan få in och uppdatera sina kravmallar eller avtalsmallar, vad det nu kan tänka, sina processer, rutiner, just för att inkludera, precis som du var inne på tidigare, så att inkludera hållbarhetsarbetet i befintliga processer och inte skapa en ny och egen process. Det är ju ett väsentligt projekt att starta om man ska starta någonting.
Precis, och kanske också inkludera experter utifrån den typen av produkter som ska handlas upp eller tjänsterna eller
Precis.
entreprenörer.
Och så om man nu jobbar med upphandlingsplaner årsvis eller tvåårsvis, vad man nu gör, eller i alla fall sätta sig ner och skriva ner, ja men de här upphandlingarna ska jag göra år. Och så i början av året eller i slutet av året innan då, beroende hur lite man har tid, sätta sig ner och mappa upp mot olika målsättningar eller ja men här finns det möjligheter att ställa krav på miljömärkningar. Bra, då gör vi den mappningen så har jag gjort den tankeverksamheten redan. Då kommer det spara tid sen. Och successivt börja liksom standardisera sin kravställning, standardisera frågorna man ställer. Och någonstans måste man ju börja för att sen utvärdera det och lära sig mera och utveckla sitt eget arbete.
Erbjuder ni den typen av utbildningar då? Att man kan som upphandlingsorganisation till exempel få stöd i vilken typ av inköp som man kan miljö eller ställa miljökrav på miljömärkning?
Just nu har vi inga utbildningar gentemot upphandlare. Det kanske vi behöver ha framöver. Det ser jag väl också behov av. Men däremot så vill man veta mer om just möjligheterna kring miljömärkning, som är jättevälkommen att höra av sig till mig. Så kan vi ta ett möte där vi pratar och jag gör en presentation kring det. Sen får vi se hur vi ska ta fram utbildningar längre fram. Men just nu kanske de blir mer organisationsanpassade.
Mm. Det är väl ett jättebra sätt att börja. Att liksom bara förstå vad det är man kan ställa miljökrav eller krav på miljömärkning på.
Ja, absolut. Mm. Och här kommer vi liksom också, som sagt, när vi har uppdaterat hemsidan så kommer man hitta väldigt mycket information där kring just hur man praktiskt går tillväga och kring fakta om miljömärkningar och krav på miljömärkning. Vad innebär det? Just att svara på de här frågorna, alltså, så får man ställa krav på miljömärkningen. Vad innebär det? Ja, de här sex förutsättningarna sätter LOU på oss. Och på så här sättet så uppfyller vi i Svanen dem. Så här har du den fakta. Här är det fakta om vad en typ 1-märkning är. Det här är typ av information vi kommer publicera sen på hemsidan.
Var i LOU hittar man det här?
9 kapitlet, 13 paragrafen. Andra punkten tror jag det. Vissa saker har fastnat.
Ja, men det är toppen att kunna pinpointa. Ja, men härligt. Men bra. Har du något mer tips då till en upphandlare?
Alltså, jag säger, hör av er. Våga ställa frågor. Var inte rädd för att liksom, inte börja, inte försöka. Alltså, lära sig under tiden. Någonstans måste vi alla börja. Så är det. Som sagt, idag, man behöver inte vänta på den nya hemsidan heller. Alltså, eller den uppdaterade hemsidan. Alltså, det finns idag stöd redan på svanen.se också. Men har man frågor så är man jättevälkommen att höra av sig direkt till mig.
Hur kritiskt är det att börja?
Jag skulle nog säga att det är kritiskt att börja. För ju längre tid vi väntar, desto sämre användning av våra gemensamma skattepengar blir det till en hållbar omställning.
Mm. Har du någon sån här toppexempel på den här kommunen eller den här regionen eller de här bolagen är riktigt bra på det här? Som man kanske kan kika, snegla lite på och kanske fråga dem också hur de har gjort.
Idag har vi inte så mycket exempel på upphandlande organisationer. Vi har några exempel på hemsidan, men även norska och danska hemsvanen har några exempel på sina. Men vi kommer också leta och undersöka vilka fler kommuner som har ställt krav på miljömärkningar. Jag vet att det finns, jag har bara inte en sammanställning gjord på dem. Men det är precis som du är inne på, alltså, att känna att andra har gjort det så att man inte behöver känna att man är först. Det är jätteviktigt, absolut. Men vi har lite en sak i taget att göra just nu. Så att hemsidan är först ut och sen kommer vi successivt också ta tag i att visa på fler bra och inspirerande exempel på andra som har ställt krav på miljömärkning.
Vilket produktområde märker du att du får mest frågor och intresseanmälningar kring? Både från får du några frågor från leverantörer?
Nej, det får jag inte. De går direkt till våra rådgivare inom liksom respektive produktgrupp. Men så att just nu är det ganska spretigt. Det kommer inom flera olika inom olika produktgrupper. Jag får det ju så fort det är kopplat till offentlig upphandling, så får jag dem vidare skicka till mig. Men det är allt ifrån textilier till byggnader och olika typer av tjänster. Så det är lite väldigt varierande. Så jag kan nog inte pinpointa någon eller ett par produktgrupper som sticker ut på det sättet.
Är det någon produktgrupp hos er som är störst?
Alltså någon väldigt bra fråga. Och det har ju faktiskt inte jag koll på.
Förlåt att jag ställer så mycket detaljfrågor. Jag var jättenyfiken.
Ja. Och det är jättekul att du gör det, för det visar att det är den här typen av frågor som vi behöver kanske bli bättre på att kommunicera också. Mm. Men jag ska ju liksom, jag är ju här för att lära mig också mer om miljömärkningar generellt sett, men också som Svanen, vad vi har. Så att det är lite, fortfarande ny på jobbet, man får klassa sig som det.
Ja, efter 4 månader får man det.
Ja, jag tycker också det. Så att ge mig lite mer tid så ska jag nog kunna svara på lite mer frågor.
Mm. Men det här är ju, alltså det är både superintressant, superhett och mycket bra matnyttig information. Så, och just det här att ni är ett statligt bolag som man då kan kontakta utan att man behöver känna att nu måste jag anlita en miljökonsult som kommer kosta mig pengar, utan att ni finns där för offentliga organisationer att ta kontakt med, och även då för leverantörer utifrån de här produktgrupperna och så.
Och här ska vi kanske bara förtydliga av att vi hjälper ju upphandlande organisationer i deras upphandlingsprocesser. Vi hjälper ju inte leverantörer att lämna anbud. Så vi sätter ju aldrig varken oss själva eller offentlig sektor i någon form av jävsituation på det.
Nej, precis. Men man kan ringa och fråga då som leverantör.
Absolut. Alltså som licensinnehavare eller intressent för att bli miljömärkt, så självklart finns vi där för att förklara fördelarna och syftet och liksom vad kriteriedokumenten innebär. Självklart.
Hur många anställda är ni?
Vi är väl nästan 100 personer på miljömärkning i Sverige.
Och hur många av er jobbar med Svanen?
Alla jobbar ju mer med Svanen. Vi jobbar ju
Jaha,
alla
ni jobbar med båda.
Svanen. Ja, vi jobbar ju både med Svanen och EU Ecolabel, men mestadels är det ju Svanen vi jobbar med.
Stort tack, Lena. Jag är
Tack
nöjd.
själv. Härligt.
Känner du att det är någonting som vi har missat att ta upp, som du skulle vilja berätta mer om?
Nej, men jag tror vi har täckt in det mesta nu.
Ja, det här är jätteroligt. Vad är roligast med upphandling?
Att få möjlighet att påverka hur de offentliga skattemedlen används och att de faktiskt går till en hållbar användning.
Och det är ju jätteviktigt.
Det är ju nästan 900 miljarder kronor. Varför vill man inte vara med och påverka det liksom?
Ja, visst. Ja, visst. Den som motsätter sig hållbarhet skulle jag vilja fråga hur det kommer sig.
Den vill jag också gärna lyssna på, ja.
Ja, jag hörde något argument om att när det gäller hållbarhet och bolag så strider det mot aktiebolagslagen, att man måste vara vinstdrivande som aktiebolag. Och jag förstår inte hur de två kan
Nej, det
strida
förstår inte
mot
jag heller
varandra.
hur det kan strida. Alltså och framtiden är ju en hållbart samhälle. En hållbar, vi spenderar, vad är det, så här 4,3 jordklot, liksom så här, använder 4,3 jordklot per år. Liksom.
Ja, visst.
Och det är enkel lågstadiematematik på att det inte fungerar. Och om vi nu ska ha företag och vinstdrivande företag framöver, då måste man ju se till att man anpassar sig till framtiden. Därmed är lika med att man jobbar hållbart. Så ett hållbart företag måste vara vinstdrivande. Vi måste bara våga ställa om. Vi kan bara inte fortsätta som vi har gjort. För då kommer man
Precis.
inte finnas kvar. För det efterfrågar, alltså den unga generationen idag efterfrågar ju mer och mer hållbarhetstänk och väljer företag man köper från. Man väljer vilken skola man vill gå i, sätta sina barn i utifrån företagets eller organisationens hållbarhetsarbete. Vill man inte vara med på den, ja, då klart, då kommer du förlora kunder på det istället. Då inte bli vinst, liksom, gå med vinst om man är det som har som intresse.
Precis, så jag tänker exakt konkurrenskraft här.
Ja.
Att vara konkurrenskraftig kommer ju i så mycket ha att göra med just hållbarheten. Ja, men det är så bra, Lena. Jag är jättenöjd.
Härligt, Jessica. Kul.
Ja, vad
Det var
kul
jättekul.
att se dig.
Ja, men detsamma. Det var jättekul att få vara med igen och få prata och sprida de här liksom, möjligheterna. Det
Det
är
känns som du får komma
jättekul.
till rätt här.
Ja, men det är kul att få vara med och dels bygga upp något nytt i ett företag och i liksom ett område som skriker efter det.
Ja.
Någonstans. Och företaget här har liksom så här längtat efter att en person som mig eller den här tjänsten ska bli tillsatt. Och alltså, upphandlingsvärlden skriker efter effektivt arbetssätt och förenkla hållbarhetskraven. Liksom.
Vad är det första stora du ska åta dig när du har satt in i allt och sådär? Vad är det första du
Vi
ska?
har ju redan påbörjat arbetet med att uppdatera liksom hemsidorna, så de kommer ju publiceras här nu under våren. Och liksom att ta sig an att kommunicera och ta koll på den här myten att det inte går att ställa krav på märkningar, för det gör det. Så att det är väl det första.
Mycket
Att
bra.
börja.
Och det är mycket bra. Alltså, det måste ut. Och det måste bara pratas om det så att det inte blir
Ja.
lite det här som vi pratade om förut. Det är inte en extra grej som ska göras, utan det är ett mindset och ett arbetssätt man måste ha som bara ska flöda genom allting annat.
Ja, precis.
Och miljö, om man tittar på, alltså mitt fokusområde är fastigheter, så för mig handlar det mycket om energiförbrukningen. Där man, alltså nu väntar vi ju på de nya kraven från EU där liksom minskade energiförbrukningar är en jättestor del i det befintliga beståndet. Och det tror jag kommer landa som en bomb, alltså om man inte är förberedd på att det
Nej, men
kommer.
absolut. Det är ju det att det kommer ju Alltså samhället och liksom lagstiftarna både i Sverige och på EU nu har ju liksom, kommer ju på löpande band med olika nya direktiv och lagstiftningar inom liksom hållbarhetsområdet. Så det, vilket ställer krav på att man måste ställa om helt plötsligt. Det blir inte frivilligt längre. Och det är för att vi har kommit så pass långt i insikten om hur viktigt det här är. Vi har ju massa, liksom hela EUs Green Deal-paket
Ja,
kring empowering consumer och allt möjligt. Jag ska inte rabbla alla, men alltså, det är ju liksom ett stort arbete på EU-nivå om att driva mot en hållbar omställning. Det är successivt kommer det bara komma in liksom, i svensk lagstiftning och i våra arbeten process.
Ja, och det är så gediget genomarbetat allting. Om man bara tittar på, alltså för att allting går ju i varandra, alla de här delarna i gröna given. Bara det här med CSRD och ESRS, alltså standarderna som har kommit utifrån dels andra standarder som ligger utanför, alltså GRI och de här, också utifrån alla kraven och liksom förordningar och direktiv inom ramen för den gröna given och det som ska komma och så där, taxonomin. Det är ju ett massivt arbete alltså. Verkligen måste man säga. Det är imponerande.
Och det behövs ju också. Alltså, jag har lite den filosofin att jag tror inte att lagstiftarna skojs skull kommer med lagstiftning.
Nej.
Utan man gör det för att man ser att branschen, marknaden, samhället inte har gjort det ännu. Och man ser att det är nödvändigt. Så att ju tidigare som man som företag eller samhälle som organisation är ute i samlat grepp och gör de här omställningarna och vi lyckas med det tillsammans, desto mindre lagstiftning kanske vi kommer behöva framöver. Men nu har ju liksom, det finns ett efterdämt behov någonstans av att det måste ske en förändring. Vi har inte klarat det av det själva. Nej, då kommer ju politiken med ny lagstiftning.
Precis, och det som ibland kan man känna när det kommer nya krav från olika håll att men herregud, hur ska det här gå ihop med det här? Varför kommer det nytt istället för att man integrerar det med någonting som man har gjort tidigare eller liksom i alla fall synka grejerna så att man kan fortsätta jobba med det här på samma sätt som man gjorde förut. Och det nya som kommer är i likhet med det. Och det är så jag känner att de här nya förordningarna från EU och standarder och så där jobbas fram nu. Utifrån det man har gjort tidigare så bygger man liksom ut och det nya som kommer när det kommer nytt utgår ifrån allt som redan finns, vilket är jätteviktigt när det blir så tunga nya krav. För annars kommer man ju aldrig lyckas. Och det är ju tungt som det är, tror jag, för alla där ute.
Ja, och det är därför det blir så viktigt att man i sin egen organisation hittar samarbetena, hittar alltså rutiner, alltså anpassar rutinerna och mallarna, alltså om vi då pratar upphandlingsmallarna, alltså mallar för upphandlingsdokumentet, att de anpassas efter nya lärdomar helt, så att det inte blir statiskt, att man inte tar den förra upphandlingen eller grannkommunens förra upphandling och så kör man en copy-paste av tidsskäl, för du förlorar på det sen. För det är inte uppdaterade krav som fungerar. Eller ja, fungerar gör vi säkert många av dem ändå, men liksom det är inte det senaste. Eller att vi vågar utvärdera mer på hållbarhet för att driva marknaden till en utveckling också. Så att vi liksom, för det näringslivet har klar, så skrikit efter i många år är ju sluta upphandla på lägsta pris. Ja, det går att ställa massa bra hållbarhetskrav och sen bara köra lägsta pris också. Men då ska du vara väldigt säker på det. Alltså hållbarhetsutvecklingen är ju en utveckling. Det är inte en
Precis.
statisk sak. Där måste vi hela tiden jobba med det och hitta avtalsvillkor i kontraktet som låter oss utvecklas under avtalstiden också. Så att inte det som vi skrev ett halvår innan avtalspartiet ska gälla sen i 4 år. Eller liksom hela entreprenadens kontraktstid som kan vara väsentligt mycket längre. Av att man vågar ställa liksom kontraktsvillkor som är vidareutvecklande. Du ska efter 1 år ha miljömärkta produkter. Efter 3 år så ska du ha ökat den andelen med X procent. Eller vad du nu kan tänka dig. Så
Det
att
är ett
det är
väldigt bra
liksom
exempel.
den typen av kravställning. För att dels lär man sig själv en hel del. Dels så kan du jobba under avtalstiden genom att förbättra och utveckla så att du lär dig och blir ännu bättre till nästa upphandling hela tiden.
Jag tänker också att man kanske inte behöver tala om exakt hur planen ser ut, utan att man beskriver i handlingarna att man ska samverka fram en utvecklingsplan för hållbarhet, till exempel.
Absolut.
Man liksom repeterar den
Och
planen.
det är lättare att kanske göra i en entreprenad, där du har ett bättre samarbete med byggföretaget löpande. I kanske mer en klassisk varuupphandling på kontorsmaterial så har du kanske inte det samarbetet.
Nej.
Och behöver kanske ställa mera tydliga krav, eller beroende på också vad du har själv för kunskap. Du kanske ska ha ett mer öppet samarbetskvar och avsätta då tid. Istället för uppföljning så har du utvecklingsdiskussioner. För det är ju någonting, alltså, leverantörerna vill ju ha mera dialog, mera samarbete.
Ja, men toppen. Tack, Lena.
Tack själva.
Jättekul. Ja.
Suveränt.
Ha
Tack
det
så
så
jättemycket,
bra.
Jessica. Ja,
Tack
detsamma.
själv.
Ha det bra.
Hej då.
Hej.
Tack för att du har lyssnat. Finns det saker du skulle vilja höra mer om eller någon du kanske tycker att vi ska intervjua, så hör av dig till oss på lyssna@upphandlingspodden.se. Ett särskilt varmt tack till Erik Stridell på Bybrick som komponerat Upphandlingspoddens jingel.